här så han bara, för det är jävligt dålig sikt. Det brinner ju utan fan överallt.
Det känns ju som att en minut kan vara en timme.
I ett dike, mitt i den djupa skogen utanför Kårböle i Ljusdals kommun, ligger Magnus Stenmo. Han har sökt skydd från den tjocka röken som gör det svårt att andas. Ansiktet och kläderna är täckta av sot. Värmen är olidlig.
Samtidigt när vi ligger där och tiden går så funderar man, undrar om de hittar oss. Kommer vinden tillbaka, blåser det mer? Kommer diket rökfyllas? Kommer vi kvävas här? Kommer vi brinna upp?
Magnus är bandvagnsförare och har hjälpt till vid släckningsarbetet i skogen. Men nu har han och en kollega överraskats av lågorna och kan inte ta sig därifrån.
Det här är inte bra. Det känns inte bra alls.
Sommaren 2018 står Sverige i brand. Flertalet svårsläckta skogsbränder rasar runt om i landet.
Alltså den där elden, det kändes som att den gick inte att stoppa.
Bränder som sätter samhället på prov.
Vi måste få hit mycket mer folk.
I Gävleborg, i Dalarna och i Jämtland hotas flera samhällen. Och bränderna tvingar människor på flykt.
Det har ju hela tiden känts så overkligt. Det är inte möjligt.
Det har hänt igen. Och det här riskerar att bli värre än 2014.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om skogsbränderna och kampen mot eldinfernot med mig, Niklas Jonsson.
Så jag ska ut och lägga ut åtel till gästerna. Inte direkt till gästerna såklart, för de ska inte käka slaktavfall.
Marco Hassel bär ner slaktrester till en båt som ligger förtöjd vid ett tjärn ute i skogen, några mil utanför Ljusdal i mellersta Sverige. Han äger en vildmarkscamping och är på väg ut med båten till ett flytande gömställe mitt på vattnet där gäster kan spana på vilda djur.
Så jag tar mig ut med båten och det är typ en 700 meter från kant till gömsle. Fortfarande ganska varmt. Så det är bara det, tror jag.
Det är lördag den 14 juli 2018 och här som i resten av landet har det inte regnat på länge. Flera veckor med bara sol och värme. En drömsommar för vissa. Andra har det tuffare i hettan.
Lunchekot, SMHI varnar för ännu värre värmebölja.
Det har talats om bevattningsförbud, rekordvärme och nödslakt av djur.
Ibland har jag valt på att flytta vatten eller sova, och ibland har jag valt sova för att ha behövt.
Och länsstyrelsen varnar för faran med bränder i skog och mark.
De senaste dagarna har det införts grill- och eldningsförbud, bland annat i Gävleborg där Marco bor. Att han ens hamnat här, det är en ren slump. Han är född och uppvuxen i Nederländerna. Där driver han länge en annan camping, men tröttnar när staden och betongen kryper allt närmare. En sommar är Marco här i Ängra på flugfiskesemester.
Men då hamnar vi i alla fall på framsidan huset och det stod en stor skylt att det var till salu.
Bredvid tomten rinner en å ner mot älven som skär genom det väldiga skogslandskapet. Marco har hittat sitt paradis.
Och 6 månader senare då hade vi köpt det här.
Det stora gula huset blir till restaurang. Och på tomten fixas tält och husvagnsplatser. Och en skolbyggnad byggs om till gästlägenheter. Snart kommer gäster från hela Europa till Ängra. Här finns gott om älgar, järvar och björnar. Och ett av djuren har en extra stor plats i Marcos hjärta. Det är björnen han kallar för Herman.
Efter min farsa, det var första björn som kom.
Nu sitter Marco i båten med maten som ska locka fram djuren. Plötsligt blir himlen allt mörkare.
Så jag skyndade mig. Och gör allting så fort som möjligt. Och så smäller det till i närheten. Och jag tänkte, ja, det här är absolut inte bra. Det känns inte tryggt. Så jag skyndar mig till kanten så fort jag kan.
det som var lite speciellt, man visste att det var ju så väldigt, väldigt torrt.
Några mil bort från Marcos camping, i utkanten av byn Kårböle, har Gunnar Fredriksson slagit sig ner på verandan. Framför sig har han en kopp kaffe. Han blickar ut över det torra landskapet som han känner så väl. Här har Gunnar bott hela sitt liv. En bit bort ligger släktgården som funnits i familjen i över 300 år. Gunnar sitter och väntar på åskan.
Och jag är ju lite fascinerad av åska, inte alls någon rädd eller någonting.
Vid huset står en traktor och skogsredskap. Gunnar, som tidigare under sommaren fyllt 60, äger och har arbetat i skogen nästan hela sitt yrkesliv.
Många har ju trädgårdsland som de brinner för, och jag brinner för skogen.
En av skogarna som Gunnar själv äger ligger på Nötberget. Från verandan har han utsikt över den och sjön nedanför. Med sig har han sin svarta personsökare, för han är också stationsansvarig för Kårböles lokala brandvärn.
Och det mullrar mer och mer, och till slut så bara blixtrar överallt här, tyckte man. Alltså det hagla och spöregna, så det var något fruktansvärt.
Personsökaren börjar pipa. Det är Marco som ringt 112 och larmat. Det brinner i skogen en bit bort från campingen. Men när Gunnar kommer in till stationen får han veta att de måste åka ut till en annan brand som också startat efter åskovädret.
Jag fick något meddelande från honom att de var i Nötberget.
Gunnar har redan åkt när frun Anna-Karin kommer hem. Gunnar har fått rycka ut till Nötberget. Familjens egna skog är hotad. Anna-Karin och dottern går ner till bryggan vid sjön med utsikt över berget, där Gunnar nu kämpar mot lågorna.
Så vi hade ju liksom första parkett, och vi såg ju hur det blev större och större, och det rök mer och mer och det spred sig åt båda sidorna. Och vi väntade på att få höra mer, men de hade ju fullt upp, de som var där och jobbade.
Men allt det här, det är bara början. Det ingen vet är att det kommer ta flera veckor för bränderna på Nötberget och Ängra att komma under kontroll, och att skogsbränderna i Sverige leder till den dittills största hjälpinsatsen i EUs historia.
Larmen om skogsbränder avlöser varandra.
Du lyssnar på Ekot som sänder direkt om bränderna som rasar.
Risk för ytterligare evakuering.
Och räddningstjänster runt om i landet står nu under hård press.
Det springer folk omkring överallt, polis och brandmän, och som tur gästerna, de är borta då.
Marco står i köket inne i det stora gula huset på campingen i Ängra utanför Ljusdal. Han är i full gång med att förbereda schnitzel och pommes frites till räddningspersonalen. Branden inne i skogen är inte under kontroll, och campingen har nu blivit bas för räddningsledningen. Vion brummar en pump och brandbilar står parkerade längs med grusvägen. Men Marco är ändå orolig.
Jag tänker, oj, det brinner ganska nära. Det finns inte direkt tillräckligt med personal. Det finns inte direkt tillräckligt med resurser.
I media blir det också snart tydligt att räddningstjänsten inte räcker till när dagarna går och bränderna sprider sig.
Vi måste få hit mycket mer folk.
Vad händer annars?
Nej, det här kommer att bli en jättebrand annars.
Det var ju svårt. Vart man skulle liksom lägga krutet och vart ska personalen vara? Och...
Räddningsledare vid den här tidpunkten är Kenneth Eriksson från Ljusdals räddningstjänst.
Alla är ju tröttkörd. Vi måste ju äta, vila. De jobbar jättehårt, och vi såg det att vi fick ju nästan tvinga en del att vila. Det var ju så bara.
Förutom branden vid campingen och i Gunnars skog på Nötberget brinner även på fler platser i kommunen.
Det handlar om den andra halvleken av VM-finalen. Det är 2-1 till Frankrike mot Kroatien. Den andra halvleken är igång.
Söndag kväll är det fotbolls-VM-final för herrar. Och världens blickar är riktade mot Moskva. I slutet av matchen dyker en textremsa upp för de svenska tv-tittarna.
Viktigt meddelande till allmänheten i Ängra i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Det brinner kraftigt i skog och mark. Branden är på väg mot bebyggt område. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i berört område att utrymma. De som befinner sig i...
Två poliser kommer in i köket där Marco står och lagar schnitzel.
Men helt plötsligt säger de, men nej, ni måste också evakueras. Det kan inte vara det ännu mer.
Marco åker till en idrottsplats där de kan ställa sina husvagnar och husbilar. Branden är nu bara några hundra meter från campingen.
Men det känns oerhört obehagligt att sitta där på en picknickbänk. Vetande att det brinner hemma.
Jag frågar hur det går och hur det ser ut, och han rapporterar, och det är aldrig jätteupplyftande.
I Kårböle har Anna-Karin fått kontakt med maken Gunnar.
Ibland är han lite hoppfull att vi kanske håller på att få koll på det här nu ändå. Men nästa gång, nej, nu har det tagit sig igen och nu är det lika illa.
Gunnar och de andra i Kårböles brandvärn lyckas först hejda skogsbranden på Nötberget. Gunnar, som jobbat 25 timmar i sträck, åker då hem för att sova. Men snart ringer telefonen. Branden har tagit sig igen.
Alltså den där elden, det kändes som att han gick inte att stoppa. Men man kunde hejda han och liksom försöka styra den, men det gick inte att släcka den. Det var det som var lite konstigt. Det spelar ingen roll vad vi gjorde.
Gunnar hör träd falla. Elden gör att det börjar blåsa i skogen.
Det blir ett speciellt ljud också när det liksom börjar bli toppbrand på skogen. Det umer på ett speciellt sätt.
Under den blötlagda jorden lurar nya faror. För även om det inte syns så kan det brinna flera meter under marken.
Får det liksom lite tid på sig så kan det liksom krypa iväg också, elden, så att det liksom kan ploppa upp någon annanstans också.
Branden på Nötberget har på bara några dagar mer än 10-dubblats i storlek. Gunnar ringer in vänner och grannar. Hans son och svärson kommer för att hjälpa till i skogen, och fler vill bidra i kampen mot eldinfernot.
Och det tog vi ju tacksamt emot liksom till en viss del då. Man får ju inte släppa in vilken som helst med foppatofflor in i elden. Det går ju inte.
Anna-Karin hjälper till med så mycket som hon kan. Hon och flera andra bybor samlas vid det lilla kaféet som de turas om att sköta under sommaren. De ordnar fram mat, fixar kaffe och skavsårsplåster som de åker ut med till brandmännen vid Nötberget. Anna-Karin och de andra undrar hur det kommer att sluta.
Vi blir lite oroliga allihopa. Så vi sitter där och pratar och byter information med varann. Och, ja.
I bakluckan på bilen har Anna-Karin redan lagt ut försäkringspapperna, fotoalbumen och fiolen. Hon vill få med sig det allra viktigaste om hon plötsligt snabbt måste lämna byn.
Fiolen, för att den är lite svår att ersätta sen. Man spelar in sig på en fiol. Och sen har jag tänkt efter att jag la inte dit folkdräkten. Men det skulle jag ha gjort. Det gjorde jag inte.
För bränderna är Ängra och Nötberget hotar Kårböle från varsitt håll. Vad byborna inte vet är att det finns en brand till. Och att byn snart kommer vara omringad av eld.
Då satt allt som en bomb. Det satte igång bara.
Borta vid Ängra, vid campingen, är läget svårt. De tuffa ödestimmarna mitt på dagen ställer till med problem. Tiden på dygnet då luften är som torrast och solen står som högst. Då en skogsbrand är som svårast att stoppa.
Vi får jätteproblem. Vi får fram en till helikopter till slut, som kan assistera mer.
En polis kommer ut till räddningsledaren Kenneth Eriksson. Ett larm har kommit om ännu en skogsbrand vid Laforsen en halv mil bort. Kenneth hoppar in i en helikopter för att se omfattningen från luften.
Det sprids ju i en hastighet som är... Vi hinner ju aldrig med från marken. Det går inte.
SVT Gävleborg når Kenneth över telefon när han befinner sig uppe i helikoptern.
Vad händer just nu?
Det är en ny brand i Laforsen. Sprider sig jättefort så vi måste utrymma. Det går in Enskogens by.
Den nya branden är på väg rakt mot byn Enskogen. Över 50 invånare måste evakueras fort.
Det brinner i och runt omkring Enskogen i Ljusdals kommun och räddningsledaren uppmanar alla boende att evakuera på grund av branden som sprider sig snabbt.
Kenneth tar sin befälsbil och kör genom byn. Rädslan över vad som ska hända ligger lika tjock som röken i luften. Kenneth ser en kvinna springa längs vägen.
Hon grinar ju. Hon var jätteledsen och liksom upprörd. Det var kaos.
Det brinner i skog och mark på flera håll i landet, bland annat i Dalarna, Örebro, Jämtland och Gävleborg.
Hela tiden har jag den här molande känslan av att vart ska det här sluta?
Det är inte bara i Ljusdal det brinner. Efter den gångna helgen brinner i nästan alla Sveriges regioner. Dalarna är inget undantag och räddningschefen Johan Szymanski står inför en svår uppgift.
Jag tittar i väderprognosen. Det finns liksom inget regn närmsta 10 dagarna i prognosen som jag kan se, utan det är bara torrt.
Han är den här sommarveckan räddningschef i beredskap för kommunerna Mora, Älvdalen och Orsa. Här har man haft flera bränder under de senaste dagarna och för Johan Szymanski går tankarna till en annan stor händelse 4 år tidigare.
Jag skulle vilja påstå att det är ytterst påtagligt. Vi vet ju precis vad som hände 2014.
Ja, det är alltså P4 Västmanland som sänder extra och det är förstås på grund av den skogsbrand som just nu rasar i Västmanland.
Ja, en person har omkommit i skogsbranden.
Skogsbranden i Sala i Västmanland. Den största enskilda skogsbranden i Sverige i modern tid. Nu står man återigen inför en av naturens allra största krafter. Johan Szymanski befinner sig mitt inne på ett av Europas största skjutfält vid Trängslet i Älvdalen. Platsen används vanligtvis av Försvarsmakten för övningar och det är först på den tredje dagen av insatsen han får reda på att de arbetat under livsfarliga förhållanden.
Ja, vi hade ju kunnat haft skalad personal, det är liksom första tanken som slår mig.
På övningsområdet ligger oexploderad ammunition som riskerar att smälla av vid höga temperaturer. Nu måste alla befinna sig på minst 600 meters avstånd från branden. Men det gör också att alla vanliga metoder för att bekämpa en skogsbrand sätts ur spel.
Därför att vi kan inte göra som vi brukar. Det finns ingen möjlighet att gå på elden så att säga.
Man väljer att sätta upp stora sprinklers längs en 2 kilometer lång grusväg för att stoppa branden om den skulle få fart. Normalt sett brukar det räcka med en skogsbilväg för att en skogsbrand ska stanna av. Johan Szymanski står vid den röda befälsbilen som är parkerad vid en vägkorsning och torkar svetten ur pannan.
Och det blir ett fruktansvärt förlopp. Alltså, jag har aldrig varit med om dess like.
Branden når fram till sprinklersystemet.
Och sen bara flupp, tar den ett skutt. Och så brinner lika mycket på andra sidan. Alltså det brinner från marken ända upp i trädkronorna. Det är bara ett eldhav som kommer och helt svart rök.
Branden är på väg i rasande fart mot ledningsplatsen. Alla måste snabbt ta sig därifrån. Sist av alla hoppar Johan Szymanski in i en helikopter. Han ser röken och elden från Trängslet nedanför.
Och jag ser också de andra bränderna. Så det brinner i Ljusdal. Och det brinner på ett ställe till. Jag kan inte riktigt orientera mig. Men då känner jag den här känslan av att vara utlämnad. Därför jag förstår då att våra grannar, de har samma läge. Vi kan inte få hjälp.
Först i nyheten i P4 Dalarna om att vinden nu har vänt och läget ser sämre ut igen när det gäller bekämpningen av den stora skogsbranden norr om Trängslet.
Vinden har kantrat, det är 15 meter sekund och den går mot Härjedalsgränsen.
Den har vänt igen alltså. Det som var positivt för 3 timmar sedan, nu är det illa igen.
Nu är det inte bra igen.
Man sover inte när man vet att det brinner hemma.
Klockan är 4 på morgonen. Marco Hassel kan inte ligga kvar. Han bestämmer sig för att åka tillbaka till campingen i Ängra trots att vägen är avstängd. En praktikant och en campinggäst från Nederländerna följer med.
Och då sa de direkt, men då hänger vi med. Du går inte ensam.
Men när de kommer fram kan Marco inte tro sina ögon. Branden har tagit sig ännu närmare. Marco ser lågorna en bit in i skogen. Men ingen är där.
Det var väl det värsta upplevelsen när vi kom. Det fanns inga brandmän. Den där stora pumpen som står på bron, den var inte igång. Det fanns inget tryck på slangarna. Och det var ren panik faktiskt.
Det visar sig att räddningsledningen beslutat att förflytta sig. Branden har spridit sig så pass mycket runt campingen att den inte längre kan fungera som sambandscentral. P4 Gävleborgs reporter på plats berättar hur han och kollegorna får springa mot bilen och ta sig därifrån för att inte slukas av lågorna.
Bröt ut eld helt enkelt som höll på att blockera alla evakueringsvägar ut från den här campingen.
Den nya platsen för ledningscentralen blir ett nedlagt värdshus några kilometer bort med namnet Lasse Krog. Skogen runt om brinner och Marco står inför sitt livs viktigaste val. Lämna eller stanna och försvara campingen mot naturens krafter.
Skulle jag bli av med Ängra? Ja, vad skulle jag göra då? Jag menar, det här är mitt liv. Så jag försvarar mitt liv faktiskt. Det var ingen annat. Så det är bara typ... Ja, sätta igång pumpen och spruta. Börja spruta.
Det har gått 4 dagar sedan bränderna utanför Ljusdal startade. Gunnar kämpar mot elden på Nötberget nära sin hemby. Marco är tillbaka för att försvara sin camping. Och i Dalarna står Johan Szymanski inför en svår uppgift vid skjutfältet. Men de är inte de enda som slåss mot bränderna denna sommar i Sverige. Över 1000 brandmän och frivilliga involveras i kampen och Ljusdal är inget undantag.
Ja, antalet frivilliga som vill hjälpa till uppe i Ljusdal med bränderna är stort.
Och förutom räddningstjänsten och privatpersoner får man även hjälp med släckningsarbetet från runt 160 personer från hemvärnet.
Vi har resurser, vi har möjlighet.
När vi svänger av och åker upp, vi har ju varit där bara någon timme tidigare, vi vet ju precis vart vi ska och vad vi ska göra.
Magnus Stenmo och hans kollega sitter i en bandvagn i skogen mellan Kårböle och Ängra. Bägge tillhör frivilliga automobilkåren som kommit fram en hel bandvagnstyrka till Ljusdal. Magnus bor i Stockholm och kollegan i Sundsvall.
Så vi är så för upp längs landsvägen.
Bandvagnen har en fyrkantig förarhytt och på släpvagnen bakom står en stor tunna vatten. De är här för att bland annat köra ut material i den svåra terrängen. De har redan hunnit lära känna brandområdet väl.
Vi ser att det brinner häftigt och att det är rök. Det har ju nästan blivit en vana.
Plötsligt vänder vinden och stora lågor kommer snabbt emot dem.
Men det här gick så fort att jag upplever som att det hände liksom på 5-10 sekunder så slog elden emot oss.
Det blir hett in i förarhytten och de ser knappt varandra längre i röken. Att backa eller försöka vända kommer ta för lång tid.
Och då sa vi det. Nu sticker vi. Vi kommer ut, det är skönt, vi kan andas. Vi springer på varsin sida, vi börjar småspringa ner, hostar. Jag är såklart orolig för min kollega som har astma också. Så ner på knä.
Röken är livsfarlig. Magnus vet att får de i sig för mycket kan de bli medvetslösa. då kommer de aldrig därifrån.
Och vi vet att vi måste bara därifrån ner mot landsvägen.
Magnus tar sin kollega i handen så de inte tappar bort varandra i röken. Och så börjar de krypa. Röken sjunker ännu mer och de inser att de aldrig kommer hinna till landsvägen. I samma ögonblick minns Magnus att dikerna längs vägen tidigare under dagen blötlagts av lokala lantbrukare.
Vi ålar. Ålar ner i diket.
De börjar ropa på hjälp. Radiokommunikationen krånglar och de testar med mobiltelefonerna.
De kan det de gör, tänkte jag. De kommer hittas, de kommer få ut oss härifrån. Men man, någonstans så snurrar ju det här liksom. Tänk om det inte går bra, men... Ja, det är klart att man var rädd där och då.
Eller de frågar om jag har en hel rökdykargrupp.
Några kilometer bort befinner sig brandmannen Johan Jansson. Han och de andra i brandstyrkan från Almunge utanför Uppsala kom fram till Ljusdal tidigare samma dag. De har varit ute och arbetat i skogen i över 10 timmar när räddningsledningen frågar om Johan Jansson har tillgång till rökdykarutrustning.
Då svarar jag, självklart har jag det. Ja, då måste ni åka för vi har 2 bandförare som är fast i eldhavet någonstans mellan Ängra och Kårböle.
De hoppar in i brandbilarna och kör iväg. De kör längs asfaltsvägen.
Ta det lugnt här sen bara, för det är jävligt dålig sikt. Det brinner ju utan fan överallt.
Var du än tittar så är det ju eld.
Jävlar. Känner jag att det är varmt till och med i brandbilen. Det är ganska långt kvar med att kolla på kartan, Johan.
Så jag sitter med telefonen och filmar samtidigt som vi försöker leta på kartorna var vägen upp till de här bandvagnförarna kan vara.
Efter en stund inser de att de kört för långt. De har missat skogsvägen in.
Samtidigt när vi ligger där och tiden går så funderar man, undrar om de hittar oss eller kommer vinden tillbaka, blåser det mer, kommer diket rökfyllas, kommer vi kvävas här eller kommer vi brinna upp liksom det. Tankarna snurrar och vi resonerar, men vi försökte ändå ligga där då.
Det är fara för liv när vi vet att vi har 2 personer som är någonstans mitt i det här eldinfernot som behöver vår hjälp.
Till slut tittar Johan fram till skogsvägen. Han har 2 kilometer kvar innan de borde vara framme. Men det brinner kraftigt inne i skogen och röken ligger tät. Och det gör det svårt att se vägen. De måste köra långsamt fram.
Det finns ju liksom bara att vi ska rädda dem. Det är det som man har i huvudet.
Man tänker ju på sina barn. På min fru. Det jag gjorde jag. Ja, det var nog det.
Diket är fuktigt och röken når inte ända ner där Magnus och kollegan ligger.
Men då pratar vi om det. Vi säger ju det. Liksom. Där löser de. De är duktiga. De fixar det här. Vi ligger still här nu. Försöker andas lugnt. Vi fixar det.
De tar upp våt mossa och lägger den för näsan och munnen. Även om det inte riktigt skyddar så känns det ändå bra. Samtidigt försöker de hålla varandra lugna.
Vi skrattar väl ändå åt eländet. Alltså, här ligger vi 2 vuxna män och håller varandra i handen. Ska det sluta så här? Eller? Det är inte bra. Det känns inte bra alls. Samtidigt som vi sa, men snart är vi härifrån igen. Då ska vi ses privat. Vi ska åka ut och åka lite motorcykel och ha roligt. Det här är snart över.
Efter en stund hör Magnus hjälpen komma långt borta i skogen.
Jag hör de här sirenerna komma närmare och närmare.
Magnus tittar upp och ser blåa ljusstrimmor röra sig i den tjocka röken ovanför.
Nu är de bara några meter bort. Räddningstjänsten. Nu. Det är det. Eller det tillfället. När jag... Nu är de här. Vilken lättnad.
Det är rök överallt, det brinner, det bara smattrar och knäpper när man hör liksom elden slå i buskar och träd. Och i det läget var det bara snabbt springa ut och försöka slita bort dem därifrån och få in dem i brandbilen.
Magnus får syrgas. Han och kollegan får sätta sig i brandbilen.
Man ser de här fantastiska människor runt omkring sig, då vet man, då slappnar jag av riktigt, bara, nu åker vi med, nu löser det sig.
Johan Jansson sträcker sig efter komradion.
Ropar upp på radion och berättar att vi hittar dem vid liv och att vi tar dem med tillbaka till Lasse Krog i brandbilen. Det var otroligt skönt och man hörde även hela staben där, vilket liksom, det var som ett glädjerop när de hörde att vi hade hittat dem och hittat dem vid liv.
Läget har förändrats borta vid Kårböle. Bränderna vid Nötberget, Ängra och Enskogen som omringar byn närmar sig.
Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett viktigt meddelande till allmänheten i Kårböle, Ljusdals kommun i Gävleborgs län. På grund av skogsbranden i Kårböle beslutar räddningsledaren att alla i berört område ska vara utrymda senast klockan 08.00 torsdag 19 juli. Utrymningsväg är väg 296 mot Los. För mer information besök Ljusdals kommuns hemsida.
Gunnar kämpar på mot bränderna. Äldsta dottern som bor inne i Ljusdal kommer hem och hon går igenom alla rum i huset och tar bilder.
Allting. Fotograferar allt. Och sen börjar vi plocka grejer också. Vi har en husvagn. Så den fyller vi.
Ett liv ska fyllas i en husvagn. Eller det som får plats. Anna-Karin och döttrarna går fram och tillbaka med det viktigaste. Plötsligt kommer polisen förbi.
Och då blir det ännu mer overkligt. Jag ringer till Gunnar och säger att nu måste vi åka.
Sonen som fram till nu varit med och hjälpt Gunnar i skogen kommer också hem. Anna-Karin får låna hans bil med dragkrok. Anna-Karin gör klart det sista inne i huset.
Då har jag vattnat alla blommor inomhus för att de ska förhoppningsvis överleva tills jag kommer tillbaka, tänker jag.
Hon går ut, blickar ut över sjön nedanför. Ser röken som hon vid det här laget vant sig vid stiga från Nötberget på andra sidan sjön. Där Gunnar befinner sig. Polisen kommer tillbaka för att markera att huset är tomt.
Man tänker på en sån här brottsplatsmarkering. Låser dörren, flickorna åker före mig.
Vägarna in till byn är avstängda. Den enda vägen som är öppen är den som går förbi hemma hos Anna-Karin och Gunnar.
Och bilarna kör förbi vårat hus. Swoosh, swoosh, swoosh. Tätt på. Det är ju återigen fullständigt overkligt. Det kommer bil på bil med släpvagnar och det körs iväg med husvagnar och det kommer bussar som ska transportera ut de som behöver skjuts ifrån byn. Ja, det var läskigt. Det var det värsta. Ja, fy. Då är det verkligt. Fast man, det har ju hela tiden känts så overkligt att det är inte möjligt. Men då är det där. Då åker vi.
Den här känslan som jag hade när jag landade med helikoptern när vi hade släppt branden, den var ju fruktansvärd.
I Dalarna har en sambandscentral byggts upp inne på brandstationen i Särna, en bit bort från branden inne på skjutfältet.
Vi får hjälp med händer och fötter. Och vi börjar också att, vad ska man säga, försöka aktivera olika statliga myndigheter och resurser som vi tror att vi kommer att behöva.
Men att få myndigheterna att reagera är i början en svår uppgift, upplever Johan Szymanski.
För att vid ett tillfälle så när jag säger att vi behöver fler flygande resurser, du måste hjälpa oss med det. Så får jag svaret att absolut, det är inget problem, men ring igen på måndag när vi är tillbaka på kontoret. Och det här var under första helgen liksom, och det brinner ju där och då. Så att få myndigheter att förstå att det här är ingen vanlig brand, det var det svåraste de första dagarna.
Johan Szymanski ser en potentiell katastrof framför sig.
Att det inte bara är så att vi ropar vargen kommer, utan det har hänt igen. Och det här riskerar att bli värre än 2014.
För om vinden vänder inne på skjutfältet och branden kan växa fritt, är risken stor att den inte går att stoppa. Då kan konsekvenserna bli förödande.
Och då kommer staden Mora brinna ner.
På skjutfältet har nu säkerhetsavståndet ökat till 1000 meter. På en plats har ammunition i marken exploderat av värmen. Eftersom man inte kan komma nära branden så måste man bygga begränsningslinjer. Och ett sätt att göra det på är att framkalla mer eld.
Man kan hänvisa till brandtrianglar som alla har lärt sig i skolan. Syre, värme och bränsle är det som driver en brand. Och tar man bort någon av de här så slocknar det.
Genom att bränna av skogen kontrollerat i förväg så finns det inget kvar som kan brinna. Men det är stora ytor som behöver brännas av. 800 hektar, motsvarande 1500 fotbollsplaner. Det är flera gånger större än landets hittills största kontrollerade skyddsavbränning.
Samtidigt så visste vi ju att det är inte säkert att det går att stoppa branden. Och risken är också att vinden vänder, så vi behöver testa andra typer av metoder.
Utanför brandstationen är det full aktivitet. Det dammar om brandbilarna som kommer tillbaka från brandområdet. Stora vita tält står uppställda. Utmattade brandmän ligger i det torra gräset och återhämtar sig. I de eldhärjade områdena ryker det från marken. Bara ljud från vattenslangar som sprutar kan höras i fjärran. De som bevittnar förödelsen beskriver bilderna som tagna ur en skräckfilm. En spökskog. Bränderna fortsätter att sprida sig okontrollerat. Det blir mer och mer tydligt att Sverige inte klarar av det här själva.
Vi sover inte mycket. Vi går på vatten, huvudvärkstabletter och adrenalin.
I Ängra kämpar Marco, praktikanten och gästen för att rädda campingen från elden.
De sa helt klipp och klart, vi lämnar inte dig, vi stannar här och vi gör vad vi kan tillsammans.
Björnen Herman och de andra djuren inne i skogen har flytt lågorna.
Man känner sig väldigt ensam. När naturen kommer så nära. Man är trött, man är utmattad till slut. Och det enda man har, det är typ varandra. Och gör vad man kan.
De fäster en stor vattentank på en sexhjuling. Och det blir till en hemmasnickrad brandbil. De blöter ner hus och mark. Och för att skydda sig mot röken har Marco en fuktig näsduk runt näsan och munnen.
Röken gör inte bara att man inte ser någon mer, men man kan inte andas.
De turas om att vila några timmar i taget och flyktplanen är klar. Två kanoter ligger och väntar vid vattnet. Ibland är Marco redo att ge upp.
Ja, låt det brinna. Det har jag tänkt flera gånger.
Mitt uppdrag går ifrån att leda en enskild brand till att faktiskt vara räddningschef och försöka få myndigheter och andra organisationer att förstå att nu är vi illa ute.
Vid trängslet i Dalarna fortsätter Johan Szymanski arbeta intensivt med att försöka få fram mer resurser.
Så jag använder media bland annat. Alltså alla intervjuer som går att göra, de försöker jag nyttja för att sprida hur läget är.
Han var ju alltid tillgänglig, från tidig morgon till sen kväll.
Reporten Lisa Linder Lindberg från P4 Dalarna är på plats för att bevaka släckningsarbetet. Lisa får gång på gång höra hur resurserna är för få.
Vi måste ha mer. Det här hjälper inte. Vi kan inte släcka branden.
Jag var ju ganska kritisk mot myndigheterna och det får jag stå för i efterhand. Men det var enda sättet för att få loss resurser.
Vid den här tidpunkten så har vi ju flera riktigt stora bränder på en 4-5 olika områden som är stora.
Patrik Pärbäck på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap jobbar med resursfördelningen och det är många bränder att hålla koll på den här sommaren.
Det uppstår dagligen nya bränder.
Förutom trängslet i Dalarna och Ljusdal i Hälsingland pågår även andra stora bränder, bland annat i närheten av Sveg i Härjedalen. Personalstyrkan på marken räcker inte till. När läget är som värst i mitten av juli pågår över 80 bränder i skog och mark samtidigt.
Nu blir de här så pass stora och även så många till antalet att det behövs släckande hjälp även från luften.
Sverige kan be om hjälp från EU och det är MSB som har ansvar för att kalla på den hjälpen.
Och det kommer inte som någon överraskning för dem, utan det har vi ju signalerat i flera veckors tid att nu blir det lite värre hela tiden och vi kommer snart att behöva liksom den här hjälpen.
Sverige får besked om marktrupper och andra viktiga resurser. Först på tur blir brandsläckningsflygplan från Italien och de gula planen sätter kurs mot Sverige.
Det är många som väntar på hjälp från de två italienska brandflygplan som landat i Sverige. Först ut var Härjedalen. Vid lunchtid fyllde det första flygplanet sin tank i Ormsjön för att sedan flyga mot branden i Lillhärdal.
Vid 15.59, 4 dagar efter Marco hört blixten slå ner i närheten av hans camping, är flygplanen framme och redo att hjälpa till. En dag hör Marco planen komma. De flyger förbi honom och campingen i Ängra.
Nu har inte jag upplevt andra världskrig och jag pratar mycket med min pappa och min morfar om kriget och när kanadenser kom för att befria Nederländerna och sånt och Belgien och allt. Det måste ha varit fått samma känslan.
Planen flyger lågt över vattenytan och på några sekunder skopas flera tusen liter vatten upp som kan släppas över eldhavet. Hjälpen är här.
Jag kunde bara gråta. Typ, nu händer det saker. Nu är de här. Då kom tårarna, absolut. Jag grät bara.
Under de närmaste dagarna kommer fler flygplan. Marktrupper och fordon kommer från Danmark, Tyskland, Frankrike och ännu fler är på väg.
Röda och vita brandbilar som kommer åkande i vanlig hastighet i karavan, alltså i led kommer de åkande och tutar.
När reportern Lisa Linder Lindberg är och handlar i Falun får hon plötsligt se karavanen komma och människornas stora glädje.
Och sen står människor på rad, alltså ett eller två led längs med Lugnetleden där de kommer och åker längs med riksvägen här i Falun och jublar och vinkar.
139 polska brandmän och 44 släckningsfordon har morgonen innan anlänt i Trelleborgs hamn och påbörjat sin resa genom Sverige. Längs hela den över 100 mil långa resan möts de av samma hyllningar. Framme i Sveg i Härjedalen är lyckan enorm.
Här rullar den ena brandbilen in efter den andra. Jag ska vända mig bakåt här också. Berätta, vad heter du?
Birgitta Gransten.
Anton Gransten.
Vad tänker ni när ni ser det här?
Man blir berörd, ryser över hela kroppen. Det är fantastiskt.
Den polska brandmannen Gregor Sborowicz är överväldigad av det varma välkomnandet.
We didn't expect such a nice welcome here. For us it was something amazing. People just standing there waving to us, you know.
Även för Gunnar på Nötberget utanför Ljusdal gör hjälpen skillnad.
Då fick man ju liksom se lite grann hur de höll olika linjer, så att säga. Man visste ju vart danskarna var, vart de var. Man visste ju vart polackerna var. Äntligen, tänkte man. Liksom det var liksom en väldigt lättnad.
Men faran, den är långt ifrån över. Och inom de närmaste dagarna kommer också något att hända som gör de svenska skogsbränderna kända över hela världen. Vid skjutfältet utanför Älvdalen i Dalarna pågår arbetet med begränsningslinjerna. Hjälp har kommit inte bara från andra delar av landet utan också en hel styrka från Tyskland.
Det finns ju ett worst case som vi jobbar utifrån, och det är ju att vinden ska kantra och att vi då ska hota både Älvdalen och Mora tätorter. Och det är ju det mest realistiska som vi ser.
Men det finns också ett till scenario om de tre stora brandområdena vid Trängslet, vid Ljusdal och Härjedalen inte går att stoppa och växer ihop med varandra.
Ja, i värsta fall så skulle vi kunna få en megabrand i det här läget som hotar att bränna ner Mellansverige. Då vet i 17 alltså hur det skulle sluta med. Alltså vart skulle den ta vägen någonstans?
En så stor brand skulle vara extremt svår att stoppa.
Utan då hade det bara handlat om att hoppas på regn och utrym så mycket människor som det bara går.
Johan Szymanski känner att han behöver ha fler alternativ för att släcka branden inne på skjutfältet. Flera förslag presenteras, som att lägga ut snö eller framkalla eget regn, men inga ses som genomförbara.
Men då finns det en i min stab som säger till mig att men vi kan väl sätta en bomb på ett flygplan då och släppa den och se vad som händer. Och jag tänkte att det där låter inte så dumt.
En exploderad bomb tar död på allt syre i närheten och kan därför teoretiskt släcka en brand. En chef för flygvapnet finns på plats vid ledningscentralen i Särna och Johan tar honom åt sidan.
Och så förklarar jag att så här är läget. Jag vill låna ett av dina flygplan. Alltså, jag behöver ett JAS-plan.
Men för att veta säkert om en bomb ens är ett alternativ måste det testas. Testet får namnet Operation Marcus. Regeringen informeras, men allt hålls hemligt för allmänheten och även för brandmännen på plats. Riskerna utvärderas eftersom de inte får göra den stora släckinsatsen svårare. Flera braser ska tändas innanför begränsningslinjerna. Sen ska bomben släppas i närheten för att se om braserna slocknar. En skogsmaskinist får fixa fram virke.
Och han får i uppdrag att göra den största majbrasan du kan tänka dig. Men han trodde väl säkert att jag hade tappat det helt liksom.
Brandområdet utryms från all personal. Och för att inte avslöja planerna kallar de det för en evakueringsövning.
Jag kommer alltid komma ihåg det. Man känner att det är någonting på gång. Men jag kan inte sätta fingret på vad det är.
Vid ledningsplatsen i Särna märker reportern Lisa Linder Lindberg hur stämningen förändras.
Varför samlas alla här vid baslägret? Branden är ju flera mil in i skogen. Varför samlas folk här?
Det Lisa inte vet är att det samtidigt befinner sig två stridsplan i luften. JAS 39 Gripen. Ett av planen är laddad med en över 200 kilo tung bomb. Räddningsledaren Johan Szymanski står bredvid den öppna sidodörren till Försvarsmaktens vita ledningsfordon. Han väntar på ett radioanrop från de två JAS-planen.
Tiden går och sen kommer det här radioanropet. Det här är roten, si och så. Är fältet evakuerat? Och då svarar jag, räddningsledaren här, klart för anfall. Och sen släpper de bomben.
Och det är så stilla, det är så lugnt. Och plötsligt, mitt när det är så här stilla, så hör man ljudet.
Johan Szymanski berättar för brandmännen som samlats runt honom att de precis har släppt en bomb.
Och så kommer de här JAS-planerna. De gör en lågflygning över Särna brandstation. Så då fattar ju alla också att okej, han skämtar inte.
Arbetet återupptas och styrkorna återvänder ut i brandområdet. Efter en halvtimme får Johan Szymanski beskedet.
Det är positivt. Det funkade.
Wildfires been burning in central Sweden for almost 2 weeks. Military planes have dropped laser-guided missiles to deprive the fires.
Att militären släppt en bomb över en brand i Sverige blir snabbt en världsnyhet.
Så ringer telefonen och då är det New York Times som vill göra en intervju, för de undrar liksom, vad har ni gjort?
Militära bomber läggs till arsenalen av möjliga krisåtgärder ifall den europeiska hjälpinsatsen inte räcker till. Och någonstans i Szymanskis och de andras huvuden finns bara en sak som man med säkerhet vet kan avsluta allt. Regn.
Jag måste köpa mera surf för att titta på mina väderappar i telefon. Alltså, man tittar hela tiden på väderappar alltså. Alltså, alla vill ha regn.
Eftersom ingen får återvända hem har Gunnar Fredriksson och de andra slagit läger vid foten på berget. Att många är påverkade av situationen, det märks.
Man drar lite skämt, sarkastiska skämt som alla skrattar åt. Men tog man dem åt sidan lite grann och pratade lite allmänt, då kunde de bli lite blöt i ögon. Så att det var liksom mycket känslor.
Alla är trötta.
Så man var slut som människa egentligen och väldigt ineffektiv. Men man ville ju ändå inte lämna.
Husen i Kårböle gapar tomma efter evakueringen. I 2 veckor har de kämpat mot eldinfernot. Och då, plötsligt, hör Gunnar något efterlängtat.
Då var jag inne i ett litet plasttält. Liksom det knastrade till lite grann i tältet. Jag tänkte, var det en vattendroppe, tänkte man. Och så tittar man. Jo då var det en liten droppe som rann längs med plasten på det där tältet. Kommer jag nog aldrig glömma den där regndroppen.
Under de kommande dagarna blir det mer och mer regn i de hårt drabbade områdena.
Fantastisk känsla när de ropar in det här radioanropet att vi har regn i sektor C eller vilken det nu var. Nu har vi hjälp av naturen, nu är den inte bara mot oss. Så känns det som att det här är första steget på att vi ska klara det här liksom.
Några dagar senare sitter Johan Szymanski i baksätet på samma röda befälsbil som han åkte till trängslet med 3 veckor tidigare. Det är en av kollegorna som kör och nu är de på väg därifrån.
Jag sätter på min mobiltelefon på inspelning så det där radioanropet finns sparat. Och så trycker jag in knappen för anrop till SOS. Liksom.
Ja, det var 225 30 80 som meddelar att räddningsinsatsen i trängslet är avslutad. Vi återgår station som sista enhet. Slutkom.
Det är uppfattat 3080. Trängslet är det där avslutat och vi återgår som sista station. Och uppfattat SOS. Tackar för det. Det var slut.
Så det var, nej, det var skönt. Fantastiskt.
Den 9 augusti, nästan en månad efter det där åskovädret, avslutas räddningsinsatsen vid bränderna i Ljusdal. 6 dagar tidigare har samma sak hänt i trängslet i Dalarna. Och när sommaren är över har sammanlagt runt 25 000 hektar skog brunnit. Ytor som tillsammans är nästan dubbelt så stora som skogsbranden i Västmanland 4 år tidigare. Över 200 personer tvingas evakueras. Flera fritidshus brinner ner, men inga permanenta boenden förstörs. Under insatserna i de svårast drabbade områdena avlider ingen, och mirakulöst nog skadas inte heller någon allvarligt.
Det är hela tiden en planering att äga skog. Och när all skog brinner ner så där, då är ju liksom 70 år borta i planeringen.
Gunnar förlorar ungefär 30 hektar i branden på Nötberget, och han är inte den enda. Över 200 skogsägare får skog förstörd. Många drabbas hårt. Hela livsbesparingar försvinner och skog som ägts i flera generationer brinner upp. Enligt Skogsstyrelsen har skog till ett värde av 900 miljoner kronor brunnit. Skogsbränderna 2018 blir den största gemensamma skogsbrandsinsatsen i EU:s historia, med hjälp från 9 länder. Helt avgörande hjälp enligt Patrik Perbeck på MSB.
För att kunna hantera de här riskerna vid den här tidpunkten. Annars hade bränderna blivit mycket större och de hade pågått under längre tid.
Räddningsinsatserna granskas. Lisa Linder Lindberg från B4 Dalarna tittar närmare på personalen som arbetade under de första dagarna vid branden på skjutfältet.
De två första dygnen svävade deras liv i livsfara, för de gick in på ett område de inte skulle ha gått in på. Där militären måste gå in först om man ens ska gå in på det området för att släcka.
Och varför visste vi inte det här från första början? Kanske är den fråga vi borde ha ställt oss själva.
Enligt rapporter och utredningar har både kommunikationen kring och kunskap om farorna brustit, både före och under arbetet på skjutfältet, såväl hos räddningstjänst som Försvarsmakten och Fortifikationsverket som äger marken.
Men där och då så det finns inte mycket vi kan göra, utan jag ger orden direkt bara att vi backar utrym området som är farligt, så att säga.
Skaraborgs regemente som ansvar för skjutfältet skärper senare sina rutiner. De intensifierar arbetet med att informera räddningscheferna på förhand om var på skjutfälten riskerna är som störst vid släckningsarbeten.
Bomben som fälldes vid skogsbranden i Trängslet i somras bidrog inte till att begränsa branden. Tvärtom. Branden spred sig ytterligare på grund av att räddningspersonal fick lov att utrymma området under några timmar.
Även bombtestet granskas av P4 Dalarna, men Johan Szymanski håller inte med om slutsatserna.
Alltså för det första tycker jag att det är jättebra att man granskar våra insatser. Och vad gäller spridningen så hade vi ju en kontroll flera gånger per dag där jag fick tillbaka kartor över hur stor branden var. Och det fanns ju ingen, som jag fick till mig åtminstone, stor förändring från innan vi släppte bomben till efter.
Senare görs en statlig utredning där räddningstjänst och Försvarsmakten ser testet som lyckat, men att fler tester bör göras innan man använder metoden skarpt. Idag hade Johan Szymanski tagit samma beslut.
Jag var tvungen att ha någon form av verktyg om vi skulle hamna i värsta tänkbara läge.
Räddningstjänsten i Ljusdal kommer också polisanmälas. Flera markägare tycker att räddningstjänsten agerade för sent vid branden i Enskogen som tvingade människor till evakuering. Branden ska ha startat över ett dygn innan räddningstjänsten började arbeta med den, och anmälarna menar att den därför inte kunde begränsas i tid. En helikopterpilot ska ha larmat om branden, men räddningstjänsten säger att de inte nåtts av informationen. Utredningen läggs senare ner med motiveringen att det bara är brottsligt om en räddningschef medvetet skulle ha struntat i larmet. Kenneth Eriksson på Ljusdals räddningstjänst förstår än idag kritiken, men säger att de gjorde sitt bästa i en väldigt rörig situation.
Vi gjorde ju vad vi kunde. Man får ju förstå att folk blir ju drabbade, men... Ja, vi gjorde vad vi kunde.
Flera utredningar genomförs, och en statlig utredning fastslår att Sverige inte står tillräckligt rustat inför framtida skogsbränder.
bland annat riktas kritik mot bristande kommunikationssystem, för låg utbildningsnivå hos räddningstjänsten och att det tog för lång tid för myndigheterna att agera. Enligt Patrik Perbeck förstod MSB de höga riskerna och att de trots allt arbetade proaktivt, informerade brett och låg på för att samordna med övriga myndigheter.
Och säga att nu måste vi liksom kliva fram, vi måste göra det vi kan.
Kritik kommer också för att man inte lärt sig tillräckligt av branden i Västmanland 2014, då många av slutsatserna och förbättringspunkterna efter utredningarna var liknande. Patrik Perbeck menar att mycket arbete hade gjorts, men att allt inte hade hunnit komma på plats.
Men det är klart att med facit i hand så kan man ju alltid önska och tycka att det borde gått snabbare.
Men efter 2018 hände mycket. Idag finns bland annat både släckningsflygplan stationerade i Sverige och släckningshelikoptrar i beredskap under månaderna då brandrisken är som störst. Händelserna leder till att idag finns mer material att tillgå och att samhället kan agera snabbare vid framtida bränder.
Vi kommer att ha en organisation som är slagkraftig tidigare, och därmed så borde bränderna inte bli lika stora och de borde inte bli lika omfattande som de var 2018.
Något som kan komma att bli extra viktigt i en framtid där klimatförändringar med ökad risk för extremväder också kan leda till mer skogsbränder. Expertmyndigheten SMHI har beräknat att perioder med risk för skogsbrand kan komma att förlängas och bli mer intensiv i ett varmare klimat. Kopplat till skogsbränderna 2018 rapporteras det allt mer om klimatfrågan. Sommaren 2018 blir rekordvarm och juli månad är det inte heller bara i Sverige som det brinner. I Grekland dör över 90 personer i skogsbränder. Klimatfrågan blir en av de viktigaste frågorna för väljarna inför höstens riksdagsval. Och den 20 augusti sätter sig en ung flicka utanför riksdagen och startar en global rörelse.
Hej, jag heter Greta Thunberg och jag går i nian. Och jag skolstrejkar för klimatet fram till valdagen.
Så hur stort det var till slut, det upptäcker man efteråt.
På en röd karta över branden i Ängra finns det en liten grön punkt. Det är campingen. Marcos livsverk har överlevt. Men skogen runt omkring är förändrad.
Jag vet inte om du har varit på månen någon gång, men vissa ställen ser ut som månlandskap. Stenar, bara stenar och svarta träd. Allting var bränt, allting var borta.
Men det dröjer inte länge innan den växt till liv igen.
Och det är så oerhört vackert att se hur naturen återhämtar sig.
För plötsligt en dag dyker en efterlängtad figur upp i skogen. Djuret som är uppkallat efter Marcos far.
Den där stora björnen, Herman, som bara kom tillbaka. Liksom att det inte har hänt någonting. Han måste ha varit lite besviken efter. Normaltvis lägger vi ut slaktavfall. Men nu fanns det ingenting.
Idag har gästerna också hittat tillbaka till campingen. Men samtidigt finns spåren från elden fortfarande kvar.
Det sitter fortfarande i kroppen. Man pratar inte om branden varje dag, men det har blivit en del av Ängra, en del av mig, en del av mitt liv, en del av trakten. Så man kommer inte undan.
Det som förvånade mig, eller som gjorde mig glad, var att det luktade inte rök i huset. Det gjorde det inte.
Efter några veckor får Anna-Karin och Gunnar Fredriksson komma hem igen.
Ja, jätteskönt att komma hem. Var det ju. Alla hus i byn står kvar. Alla lever. Katterna också. Ja, det är jätteskönt.
Gunnar kommer överens med länsstyrelsen om att omvandla deras nedbrunna skog till ett naturreservat.
Det där ska ju
allmänheten får gå och titta hur en brandskadad skog ser ut. För att tydligen ska det vara ganska ekologiskt intressant.
Rester av brandslangar och munstycken ligger fortfarande kvar ute i skogen. Ett minne av sommaren 2018.
6 veckor efter branden i Ljusdals kommun så arrangeras nu idag alltså en gratis konsert.
Och jag vet inte hur många som kom, men det var ju flera tusen. Och det blev en toppenkväll.
Det är en fin sensommarkväll. Statsminister Stefan Löfven är också där för att hylla insatserna från de frivilliga krafterna.
Och vi hyllar alla er som på något sätt ställde upp. Ni fanns där och ni tvekade inte en sekund.
När den här branden... En som har åkt dit hela vägen från Stockholm och som står i publiken är bandvagnsföraren Magnus Stenmo. Det har gått 2 månader sedan han fruktade för sitt liv i ett dike i skogen.
Kan jag bidra med någonting som är positivt för någon annan så är det ju tillfredsställande. Det känns bra.
Ihop med det lokala brandvärnet går Gunnar upp på scenen och får ta emot publikens jubel. Förutom vigselringen bär han nu också en till ring på handen. På den står det Kårböle. Den är specialgjord till alla de som var med och kämpa mot lågorna och som räddade byn från branden.
Det är en styrka att veta att man kan lita på folk när det riktigt kniper.
Du har lyssnat på P3 Dokumentär om skogsbränderna och kampen mot eldinfernot. Jag som har gjort programmet heter Niklas Jonsson. Producent är Victor Papini. Ljudmix har gjorts av Agnes Kassel. Nyhetsinslagen är hämtade från Sveriges Radio, SVT, BBC och Aftonbladet. Och programmet det är producerat 2024.